Radio Swingtime på 92,0. Vi sänder varje dag klockan 9-11. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag är det Mrs. Swingtime, Eva Fridhill, som mixar jazzifierad underhållningsmusik åt en kräsen lyssnarskara. På fredagar är det Malmös Mr. Original Jazz, Paul Strandberg, som är studiovärd. Och på lördag, söndag är det Mr. Swingtime himself, Tore Fridhill, som filosoferar om forskare och uppfinnare och regional utveckling. Alltså, Radio Swingtime, varje dag på 92,0.
God morgon. Idag är det midsommarafton och det har börjat bra med blå himmel, men det brukar det ju alltid göra. Och sen brukar det komma några försmedliga regnskurar framåt kvällen då när man precis har dukat upp midsommarbordet. Så brukar det vara varje midsommar och förmodligen blir det så även idag. Jag heter Paul Bocciolano Strandberg. Och nu denna härliga morgon så ska jag som vanligt ledsaga er i originaljazz. Och idag så börjar vi så här.
Well, no better about getting ready to wish a happy birthday to one of the finest young men in show business today. This is really a great moment in my life to wish a happy birthday to that fine fellow, Papa Bing Crosby, that's what I call him. You know what I think, Papa Bing? I really, truthfully, from the bottom of my heart, wish you, the Madam Bing, and all the little Bingers the very best of everything in life. Also, I wish all your horses will win every time. Yeah, man. And don't forget old Satchel, will you? Well, is this Satchel saying, yes, sir, I'm going to beat out this next one for you. You know that. Beat out that boy. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Papa Crosby, happy birthday to you. Oh, swing it, Papa Bing there, boy. Yes, sir. Yes, sir. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Brother Crosby! Happy birthday to you!
Louis Armstrong sjöng Happy Birthday to Bing. Det var faktiskt menat som en hyllning till Bing Crosby på födelsedagen. Den här inspelningen av Happy Birthday. Men idag är det faktiskt sångaren och trompetaren här själv som vi hyllar. Det börjar nämligen närma sig det stora jubileet. 100-årsdagen av Louis Armstrongs födelse. Ja, det vill säga den födelse där han själv alltid firade. Den 4 juli, Amerikas nationaldag. Och precis 1900 påstår han att han var född. Men man har ju hittat ett bevis på att han föddes drygt ett år senare. Men varför inte fira denna födelsedag som han alltid gjorde själv? Louis Armstrong, som har betytt så oerhört mycket för musik överhuvudtaget. Ja, för mig så jag skulle vilja säga att för mig är Louis Armstrong 1900-talets största enskilda musiker. Tänker att komma från ingenstans, komma in i jazzen som var alldeles ny då, och förändra den. Och sen då längre fram sprida den över världen. Vid tiden för Louis Armstrongs död 1972 så tror jag alla visste överallt vem Louis Armstrong var. Och jag tycker inte vi ska glömma denna musikergärning i första taget. För oss som tycker om originalia så är det hans insatser på 20-talet framförallt som har stor betydelse. Och redan från början när Armstrong spelas in så hör man att här är en solist, här är en enskild musiker som drar uppmärksamhet till sig. Och som kan förvalta detta att få bli jazzens första solist på ett lysande sätt. Hör bara det första exemplet på Louis Armstrongs solistinsats. Chimes Blues med King Oliver's Creole Jazz Band 1923. Chimes Blues med King Oliver's Creole Jazz Band 1923. Här spelade Armstrong andra kornett. Och det gick ju till så att King Oliver, han lämnade New Orleans och åkte till Chicago och gjorde stor succé där med sin orkester på Lincoln Gardens. Märkligt nog så skickade han då efter Louis Armstrong som andra kornettist när han hade hört att Armstrong hade växt hemma i New Orleans och blivit framstående där efter att han hade, några år efter att Oliver hade lämnat. Armstrong var ju en lärjunge till King Oliver. Fick även influenser från Bank Johnson hemma i New Orleans. Och när han då kom till Creole Jazz Band så växte han snabbt in i rollen att spela andra kornett och andra stämmer. Och en av de här två trompetarnas specialiteter det var att spela tvåstämmiga breaks som förvånade och som överraskade och förbluffade alla musiker som kommer för att lyssna på dem. Här fick då i Chimes Blues fick då Armstrong möjlighet att spela ett litet solo. Vi ska ta en låt till med King Olivers berömda orkester där Armstrong spelar ett antal breaks som också de visar på att han har en egen skaparkraft. Och den melodin heter Tears. Som tål att dammas av ofta. Tears med King Oliver's Creole Jazz Band. Och förutom Armstrong som då spelade breaks här mot slutet så hörde vi King Oliver själv med säkert höjdspel bakom. Och Honoré Dutré spelade det här, den här legato trombonen ofta i högt register. Och så då Johnny Dodds med sin klarinett. Det här var orkesterns frontline. I kompet så satt vid pianot Lil Hardin. Och denna Lil Hardin skulle få stor betydelse för Armstrong. Hon säger så här om första mötet med Lewis. Jag spelade på Dreamland och Joe Oliver på Royal Gardens. Och en kväll tog Joe med sig Lewis över. Vi hade tagit några fotografier tidigare och Joe hade skickat dem till Louis i New Orleans. Louis skrev att hälsa Miss Lil att jag gillar henne. Nåja, självfallet var jag intresserad av vad han var för en. De hade kallat honom för Lille Louis. När han kom in på Dreamland den kvällen vägde han 113 kilo. Jag blev lite förvånad. Han stannade inte kvar så länge och spelade inte heller. Jag hade inga romantiska griller i skallen då. Några månader senare återvände jag till Joes band. En anmärkning som Joe gjort i förbigående om Louis spel intresserade mig och jag lyssnade noga. Joe och Louis spelade duetter och trots att Joe Oliver var Louis idol och han ville spela som Joe var det inte hans rätta stil. Han försökte spela en del av Joes solon men de lät olika. Joe spelade alltid med sordin som ni vet och Louis öppet. Mitt första äktenskap hade inte lyckats något vidare och vi började hänga ihop. Vi var gifta i 13 år och bodde ihop i 8. Jag ansåg det viktigaste vara att få bort honom från Joe. Jag uppmuntrade honom till att utveckla sig själv, vilket var allt han behövde. Han hade inte mycket självförtroende då. Han trodde helt enkelt inte alls på sig själv. Så jag stod där nere vid botten av stegen och stöttade och såg på när han nådde högre och högre. Mina känslor för honom har inte förändrats trots alla hans äktenskap. Ja, Lils påverkan var naturligtvis på gott och ont för en jazzälskare. Det betydde ju en nedgång för King Olivers fantastiska Crow Jazz Band när Armstrong lämnade. Lil och Lou de gifte sig i februari 1924 och mot slutet av det året så lämnade Armstrong Oliver och antog ett erbjudande att spela i New York med den mest berömda svarta orkestern vid den tiden, nämligen Fletcher Hendersons orkester, där det satt stjärnor som Charlie Green och Coleman Hawkins med flera. Och när Louis steg in för att repetera med Henderson så hade de ganska roligt, för de tyckte han var en kille från landet i sin klädsel och sin stil, sitt sätt att prata. Men när han väl satte igång och spelade då förstod de att det här var en viktig musiker och han skulle få en enorm påverkan på de andra i Hendersons band. Och det är knappt så att kompet hänger med när det är dags för Armstrong att spela solo. Hans inspelade solo med Fletcher Hendersons orkester, de är ofta välkonstruerade, förmodligen utarbetade i förväg. Något som Armstrong gjorde då och då, inte alltid. Vi ska lyssna på en inspelning som heter Words. Thank you. Words spelades av Fletcher Hendersons orkester. Och här hörde vi ju en kontrast mellan Armstrong och en trompetare som kom in på slutet och spelade ett litet solo. Mellan kontrasten mellan New Orleans-stil och New York-stil hörde vi i de insatserna faktiskt. För Armstrong han spelar då på ett sätt som vi förknippar med jazz. Det vill säga rytmiskt och med en förmåga till melodisk improvisation. Medan i New York vid den här tiden så hade man inte lyckats lära sig den stilen, så småningom skulle man göra det för att det blev den New Orleans sättet att spela solen som blev det som kom att dominera så småningom tack vare Louis Armstrong. Men när man spelade ett litet solo i New York i Fletcher Hendersons orkester, jag tror det var Howard Scott eller Elmer Chambers som spelade här, då spelar man ofta lite tricks på instrumentet och så. Man skulle beteckna det som corny senare, det här sättet att spela. Kantigt alltså. Vi firar Louis Armstrong idag och jag sitter här och spelar lite personliga favoriter faktiskt ur Armstrongs karriär. Och sen någonstans under andra timmen av vårt program så ska vi låta en del andra musiker hylla Armstrong genom olika inspelningar. Fletcher Hendersons orkester hade förmånen att ha Armstrong som solist i lite mer än ett år. Under den tiden så spelade Armstrong också in andra saker i New York. Och den 7 augusti 1925 så hade man lite hyss för sig i studion faktiskt. För att det blev så att musiker Fletcher Hendersons orkester blandade sig med en vit orkester, vilket var väldigt ovanligt vid den här tiden. De blandade sig med Sam Lanins orkester och spelade ett så kallat tryckarrangemang. Spelade in Alone at Last. Och det här tycker jag är ett fantastiskt exempel på Armstrongs förmåga, hur han förvandlar den här dansmelodin till ett stycke jazz. Alone at Last. Thank you. läst Sam Lanyons orkester. Det här de heter Southern Serenaders här. Men det var huvudsakligen medlemmar från Sam Lanyons orkester. Som hade som gäster några musiker, Hendersons orkester, bland annat den oförliknelige Louis Armstrong, lätt att känna igen här i sin stil. Den här blandningen mellan svarta och vita orkestrar, den var ju ovanlig. Rasbarriären var ju stenhård, man fick inte spela tillsammans på scen och inte i studio heller egentligen. Men musikerna, de kunde ju naturligtvis inte låta bli att digga varandra, lyssna in varandra. Och ibland ofta så spelar de på samma ställe, alltså på olika scener mitt emot varandra till exempel då. Och det här kunde ha viss betydelse, framförallt för de vita musikerna naturligtvis, att höra de här svarta och höra Louis Armstrong. Men även Louis Armstrong influerades på ett lustigt sätt av en skicklig instrumentalist som brukar ha som specialitet att spela låtarna en oktav högre än vad som var normalt på trompet. Han heter Joseph C. Smith, den här musikern. Och man tror att det var det här som inspirerade Armstrong att utveckla sitt höjdregister. Därför när Armstrong gick in i studion för att spela in med Clarence Williams Blue Five, en grupp där även Sidney Bechet ingår, och där Eva Taylor sjunger. När han gick in i studion för att spela in Pickin' on Your Baby, då ville han testa sitt höjdregister. Och det är första gången vi hör Armstrong verkligen ge sig på de här djärva sprången uppåt. Kanske man kan säga att han inte behärskar det här registret lika mycket som han skulle göra senare. Det är ganska naturligt. Men visst är det vackert. Pickin' on Your Baby.
Thank you.
Picking on Your Baby, Clarence Williams Blue 5 med Louis Armstrong och Sidney Bechet, och Eva Taylor vid sångmikrofonen. I den miljö som stöpte Louis Armstrong hemma i New Orleans rådde ju ett stenhårt konkurrensförhållande mellan olika instrumentalister. Det var ju så, för det fanns många som var bra. Och det här med att tävla inom musik, det är ju inte alltid så lyckat, men det sporrade musikerna till att spela bättre och bättre. Och den här tävlingsinstinkten, den fanns hos Armstrong i hela hans liv. Han ville visa att han var bäst, helt enkelt. När han då kom i studion med Sidney Bechet så var det inte alldeles givet. Och vid ett tillfälle så spelade de in Cakewalking Babies, där Bechet överglänste Armstrong. Åtminstone är det rätt så tydligt för den som lyssnar idag att det var så. Men när de möttes i studion igen vid det här tillfället där de spelade in Picking on Your Baby, så var det dags för en ny version av Cakewalking Babies, och i en tonart som bättre passade kornetten dessutom. Här är Armstrong fullständigt hänsynslös i sitt sätt att ta över lidet i sista korus, full av glöd, medan han vilar sig näst sista. Ja, det pågår ju fotbolls-EM, så det är ganska naturligt att man pratar om det där taktiska. Men så gör jag i alla fall Louis Armstrong. Cakewalking Babies, och det är igen Eva Taylor som sjunger. Thank you. Cakewalking Babies. Ja, denna finish säger rätt så mycket om mentaliteten hos Louis Armstrong. Han ville fram och han hade stora krafter. Kraft som han skulle behöva sen för att kunna etablera sig som världens ledande trompetare. Trompetkung. Vid den här tiden när Armstrong var i New York och spelade med Henderson så fick han ju olika möjligheter att spela in. Bland annat som ackompanjatör till blues-sångerskor. Bessie Smith som var bluesens kejsarinna. Hon föredrog en annan trompetare, föredrog Joe Smith som också förekom i de här kretsarna kring Fletcher Hendersons orkester. Hon sa att ingen kan spela blues som Joe. Och det var väl då att hon tänkte på en ackompanjatör. Men när hon träffade den här unge Armstrong, lite mer än 20 år, så var de nästan jämbördiga. Det blev nästan fråga om en duett. Och det är ganska fantastiskt det som händer här efter det inledande stämningsackordet i låten St. Louis Blues. St. Louis Blues, Bessie Smith med Louis Armstrong, 1925. Trots den succé bland musiker som Armstrong hade gjort i New York så hade hans karriär hade inte riktigt gått framåt, för han hade aldrig fått någon, han hade aldrig blivit nämnd på skivorna som Det var väldigt viktigt vem som stod på etiketten vid den tiden för att man skulle göra sig ett namn inom musikbranschen. Därför såg Lill till så att Armstrong kom hem till Chicago igen och började spela med hennes band. Och nu fick han också chans att spela in under eget namn. Nu startade den serie inspelningar som skulle skapa Louis Armstrongs världsrykte. Ja, världsrykte hade han kanske inte vid den tiden, men han la grunden till sitt världsrykte. Och han etablerade sig som den ledande jazzmusikern helt enkelt. Louis Armstrong and his Hot Five hette gruppen. Och det var musiker från New Orleans. Förutom Lill. Till exempel Johnny St. Cyr på banjo. Johnny Dodds på klarinett och Kid Ory på trombon. Det första som de spelade in, det var en komposition av just Lill som heter My Heart. Armstrongs Hot Five. Ja, det var i Chicago som Armstrong verkligen slog igenom. Och så hade han då varit i New York och räckt grunden till hela strax innan. Men det var ju från New Orleans han kom. Och i många melodier så hyllar han sin födelsestad. Nu ska vi höra en låt som heter King of the Zulus, och det här blir Zulu-kung, King of the Zulus. Det var en stor ära för invånarna i New Orleans. Man korade en King of the Zulus under festivalen, karnevalen i New Orleans. Mardi Gras-karnevalen. Och en gång så, fast längre fram, så blev Armstrong korad till King of the Zulus. Men här har man alltså gjort en låt och man gör en liten komedirutin i mitten av låten. Armstrong blev plötsligt avbruten i sitt solo. King of the Zulus.
quit.
Hey, what do you mean by interrupting my solo?
Man, a carter from Jamaica, and I don't mean to interrupt the party. But one of me countrymen tell me there's a chitlin' rob going on here. Madam, fix me one out of those things you call chitlin', but I call them in a tube, and I play one of me native jazz tunes.
King of the Zulus. Vi hör Louis Armstrong på höjden av sin kreativitet i mitten på 20-talet med sina Hot Five. Naturligtvis skulle vi kunna sitta här och spela alla Hot Five-inspelningar, för de är alla jazzklassiker. Men det tänkte vi inte göra idag. Förresten, om ni saknar någon Louis Armstrong-låt i dagens program, så kan ni vara säkra på att den dyker upp förr eller senare i de andra programmen, för Louis Armstrong är alltid aktuell. Och jag tror i varje program som jag har haft här i Radio Swing Time så har det förekommit Louis Armstrong i någon form. Armstrong spelade in med Hot Five fram till 1928. Då hade orkestern bytt utseende. Bland annat hade Earl Hines, den fenomenala pianisten, kommit in i orkestern. Den 29 juni. Ja, den 29 juni 1928. Rätt så nära dagens datum. Då spelade Armstrong in ett av sina absoluta främsta mästerverk. Här är West End Blues.
Thank you. Just me and my radio.
fick vi en crooner i dagens program också. Seager Ellis sjöng Ain't Misbehaving, ackompanjerad av bröderna Dorsey, Jovinotti och några till, samt då Louis Armstrong. Den här melodin av Fats Waller, den skulle så småningom bli flitigt inspelad av Armstrong i olika tempi och olika sammanhang. Ain't Misbehaving alltså.